Okej. Kristusmosaik var min utgångspunkt när jag skulle skriva en predikan. Och då börjar jag med ett ganska konstigt, kan jag själv tycka, bibelställe. Kan vi få det på skärmen? Det är från Matteus evangeliet. Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kananeisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Jesus gav inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: Säg åt henne att ge sig iväg. Hon går ju bakom oss och ropar. Jesus svarade: Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner för honom och sa: Herre, hjälp mig. Han svarade: Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, herre, sa hon, men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord. Då sa Jesus till henne: Kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Från den stunden var hennes dotter frisk. I den här texten befinner de sig på icke-judiskt område i södra Libanon. Dagens södra Libanon. Jag får ta. Jesus är där med sina lärjungar. Han vill dra sig undan. Han vill inte träffa människor, men ryktet sprider sig om att han är där. Och han blir uppsökt av den här kvinnan. I Bibeln har hon inget namn, men i kyrkohistorien har hon kallats för Justa. Justa som den rättfärdiga, den schyssta. Justa är inte judinna. Det står att hon var kananeisk. Berättelsen finns också i Markus evangeliet. Där står det syrisk-fenikisk. Men oavsett vilket kommer hon från trakten. Hon talar grekiska, hon tillhör den grekisk-romerska kulturen. Hon var alltså en främling för judarna. Hon kan mycket väl ha tillhört den privilegierade stadsbefolkningen. Språkkunnig, levde i stan. Samtidigt var hon en ganska utsatt människa eftersom hennes dotter var besatt av en ond ande. En oren ande. Det här är ett exempel på hur status kan variera mycket för samma person. Man har hög status i ett sammanhang, men så händer någonting och man får en väldigt låg status. Okej, just att be om hjälp. Hon gör det för sin dotters skull. Och där känner vi igen oss, va? Vi är beredda att be om mycket hjälp för våra barn. Hon ber för sitt barn och så säger Jesus nej. Det står att hon ropar efter Jesus, att han först inte ens svarar henne. Och att lärjungarna, de ber Jesus att säga åt henne att ge sig iväg. Hon stör dem. Är inte detta jättekonstigt? Vi är vana vid en vänlig, utgivande Jesus, beredd att tjäna och hjälpa alla. Här säger han nej och jämför henne och hennes dotter med hundar. Han svarar: låt barnen äta sig mätta först. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta åt hundarna. Med barnen menade han Israels folk, det judiska folket. Och att bli kallad hund, det var en tydlig förolämpning. Hundar ansågs smutsiga, besvärliga, värdelösa. Det fanns grupper i Jerusalem som ville helt förbjuda hundar i staden. För de kunde ta sig in i tempelområdet och äta upp offerkött. Och det är så fortfarande. I vissa kulturer har hundar väldigt låg status. Och Jesus jämför henne och hennes dotter med hundar. Men Justa, hon ger honom svar på tal. Hon hukar sig inte eller drar sig ödmjukt undan. Nej, herre, svarar hon. Men hundarna under bordet äter smulorna som barnen lämnar kvar. Och när hon säger det så verkar det som Jesus faktiskt ändrar sig. Han säger: för de ordens skull säger jag dig, gå hem, demonerna får ut ur din dotter. De här lärjungarna, det var unga män, kanske 20-årsåldern eller tonåringar. Hon var kvinna, hon var ensam, hon var troligen äldre än vad de var. Jesus och lärjungarna kom från landsbygden i Galileen, troligen utan någon särskild utbildning eller särskilt välbärgade. Hon kan mycket väl ha varit det. När hon följer efter dem och tilltalar Jesus så bryter hon mot så många regler. En kvinna skulle inte tala offentligt. En kvinna skulle inte bryta manligt sällskap. Förstår ni? De var en grupp som pratade. Hon går in och avbryter dem. Vilket mod de visar. Ibland har den här berättelsen kallats för debatten som Jesus förlorade. Det är faktiskt enda gången vi läser, så vitt jag vet, hur Jesus ändrar sig under en diskussion. Men varför gör han det? Varför sa han först nej till just det och sen ändrar han sig? Jo, det handlar faktiskt om tid. För under sin tid på jorden, de här åren när Jesus predikade och som vi läser om evangeliet, då var hans budskap till för judarna. Det är precis det han säger: jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade, förlorade fåren av Israels folk. Det var dem det var till för. Men efter sin uppståndelse då återkommer han till dem och säger det vi kallar missionsbefallningen: gå ut och gör alla folk till lärjungar. Alltså Jesu uppdrag förändras från att vara bara från judarna till att gälla alla människor. Det handlar om tid. När Justa sökte upp Jesus då var fortfarande uppdraget judarna. Men de som hörde berättelsen senare i församlingar som vi här, vi lever ju en tid när det gäller alla. Och den där förändringen, den förebådas i och med Justa. Så kan vi förstå varför han ändrar sig. Det är liksom en syn framåt. Min fråga idag är: vem är Jesu budskap till för? Vem är hjälpen från det kristna till för? Vem är kyrkan till för? Jag jobbar ju på räddningsmissionen. Och där har man ju använt anledning att fråga efter det. Många söker upp oss. Vem ska vi hjälpa? Och länge tänkte jag att vi är en kristen organisation, men vi välkomnar alla oavsett religion, bakgrund, kultur. Det är fint. Men vi välkomnar alla. Sen ändrade jag tanke lite och så sa jag så här: vi är en kristen organisation och eftersom vi är det välkomnar vi alla. Märkte ni skillnaden? Men vi välkomnar alla, eller därför välkomnar vi alla. Jag tror nämligen, att vi kristna inte kan välja bort att stå upp för flyktingar eller andra utsatta människor. Berättelsen om just det är ett sådant exempel. Det kristna budskapet är per definition inkluderande och gränsöverskridande. Att vara kristen är att välkomna människor. Att inte välkomna människor för att de på något sätt är fel. Det är som att kalla sig kyrka och ändå kalla sig kyrka. Det är som att kalla sig simhall och inte ha vatten. Eller fotbollsklubb utan boll. Jag vill gå så långt som jag tror att det är människor som söker upp oss med hjälp med sina behov. Det är de som hjälper oss att vara kyrka. Det är de som gör oss till en kyrka. Och jag tänker att många av dem jag möter på mitt jobb på räddningsmissionen, de har en del gemensamt med Justa faktiskt. De kämpar för sina barn. De är modiga och envisa. Kanske har de hög status och kompetens i sina egna sammanhang, men när de kommer hit och till oss så har de inte alls det. De kan ibland upplevas som lite besvärliga och krävande. Borde inte Justa ödmjukt ha accepterat ett nej? Ja, enligt Jesus gjorde hon rätt i att stå på sig. Att diskutera, att invända, att ifrågasätta, det är viktigt i en äkta relation. Jesus tålde detta. Under min tid på räddningsmissionen, det är 9 år nu, har jag mött så många som litar på oss och på kyrkan på ett sätt som de inte litar på det offentliga. Och den tilliten måste ju vara rädda om. Den är väldigt viktig. Ibland använder jag bilden av hemhem för att beskriva det jag tror vi ska vara. Hemhem. Det kommer från ett studentrum jag lånade en gång. Det var så här att på kylskåpet i det där kollektivet så stod det en lista. Och så stod det namnet på alla som bodde. Och så var det en kolumn med telefonnummer hem. Och så var det hemhem. Vad var hemhem? Någon som vill gissa? Föräldrahemmet. Och jag tänker, vi behöver någon slags hemhem oavsett om vi går en attraktiv utbildning på ett universitet eller om man är hemlös. Ett ställe dit man kan återvända för att få hjälp ibland eller för att bara berätta vad som händer. Ett ställe där man är trygg och där folk känner en. Det är räddningsmissionens uppgift, tänker jag. Och det tänker jag är varje församlingsuppgift. Och där är en utmaning att få syn på vilka trösklar har vi i vår församling för att människor ska uppleva detta som ett hemhem. Hur går det att delta om man är väldigt fattig? Om man är ensamstående och det är väldigt mycket par? Om man inte har föräldrar som kan skjutsa eller ta sig själv? Om man inte är släkt med massa folk och har en gemensam historia? Har vi trösklar så? Eller kan vi vara ett hemhem för många? Alla människor som kommer till oss med sina behov, det är de som hjälper oss att vara en kyrka. De kan ofta påminna om just det. Talar ett annat språk, tillhör en annan kultur och avbryter oss på ett sätt som känns obekvämt. Ibland sätter de igång och argumentera. Men då kan vi tänka på hur Jesus gjorde. Först sa han nej. Sen lyssnade han och sen ändrade han sig. En och en kan vi berätta om Jesus, men sida vid sida, då behövs inga ord. För då kan alla se. När vi delar våra liv, tillsammans bildar vi en Kristusmosaik. Då kan alla se när vi delar våra liv, tillsammans bildar vi en Kristusmosaik. Amen.